14. Huset på Fullmånegatan.
De måste hålla ihop, sa Elaine bestämt. För den delen borde ni båda inte heller vara ute ensamma. Alltid tre eller fyra tillsammans överallt i Camlin. Det är enda sättet att vara trygg. Bara två av de spegelförsedda golvlamporna var tända och deras sex lågor fyllde salongen med ett svagt ljus och doften av liljor. Så mycket av lampoljan hade härsknat att den numera alltid var parfymerad. Men elden som sprakade på härden hade börjat jaga bort en del av morgonkylan. Det finns tillfällen då en kvinna vill vara för sig själv, svarade Sumeko lugnt. Precis som om inte ännu en frändeskvinna just hade dött för att hon velat vara i fred. Hennes röst var i varje fall lugn, men hon drog de knubbiga händerna över sin mörkblå kjol. Om inte du tänker injaga ljusfruktan i dem, Sumeko, så gör jag det, sa Alice med en sträng blick i sitt vanligen så milda ansikte. Hon såg äldre ut än den andra, med grått i håret, till skillnad från Sumekos långa, glansiga svarta. Men i själva verket var hon drygt 300 år yngre. Alice hade inte låtit sig förskräckas när Ibodrar föll och de blev tvungna att fly för Sonchen. Men nu rörde sig även hennes händer över den bruna kjolen. Det var långt efter läggdags enligt de förhållningsregler Elaine fått från Essendes brorsdotter. Men hur trött hon än var hela tiden så kunde Elaine aldrig somna om när hon väl hade vaknat. Och det hjälpte inte med varm getmjölk. Varm getmjölk smakade värre än kall. Hon skulle minsann se till att den där fördömde Rand Althor fick dricka varm getmjölk tills den sprutade ur öronen på honom. Så snart hon hade tagit reda på vad som hade skadat honom så illa att hon känt ett litet hugg av smärta, medan allt det andra i den lilla knuten i hennes bakhuvud som var han förblev lika vagt som en sten. Och som sten hade det varit ända sedan dess, så han borde vara oskadd. Men det måste ha varit någonting våldsamt han hade drabbats av för att hon skulle känna någonting alls. Och varför färdades han så ofta? Ena dagen var han i sydöst, nästa ännu längre bort i nordväst. Dagen därpå någon annanstans igen. Var han på flykt från den som skadat honom? Vem det nu var? Men hon hade sina egna bekymmer att tänka på just nu. Sömnlös och rastlös hade hon klätt sig i första bästa plagg hon hittat. En grå ridklänning. Och gått ut för att njuta av nattens stillhet i palatset. Så här dags låg till och med tjänarna och sov. Och det enda som rörde sig i korridorerna, förutom hon själv, var golvlampornas fladdrande lågor. Och hennes livvakter. Men hon hade börjat lära sig att inte ta någon notis om deras närvaro. Hon gladde sig mycket riktigt åt ensamheten. Ända tills de båda kvinnorna träffade på henne och gav henne den sorgliga nyhet som annars skulle ha fått vänta till gryningen. De hade fått följa med till den mindre av hennes salonger för att diskutera saken innanför en skyddsformel mot avlyssning. Sumeko makade på sin kraftiga kroppshydda för att blänga på Alice. Rini lät dig töja på gränserna, men som äldsta förväntar jag mig. Du är inte äldsta, Sumeko, sa den mindre kvinnan svalt. Du för befälet här. Men enligt reglementet består sygillet av de 13 äldsta av oss i Ibodar. Vi är inte i Ibodar längre, så det finns inget sygille. Sumekos runda ansikte blev hårt som granit. Du medger i varje fall att jag för befälet. Och jag förväntar mig att du ska göra det för att förhindra att någon av oss blir mördad. Det räcker inte att föreslå, Sumeko. Hur kraftigt du än säger att du ska föreslå, det räcker inte.
Vi kommer ingen vart genom att gräla, sa Elaine.
Jag förstår att ni är skärrade. Det är jag också.
Ljus tre kvinnor hade blivit mördade med kraften de sista 10 dagarna. Och förmodligen 7 andra dessförinnan.
Det var nog för att ett städ skulle bli skärrat. Men att fräsa åt varandra är det värsta vi kan göra.
Sumeko, du måste slå näven i bordet. Jag bryr mig inte om hur mycket någon vill vara i fred. Ingen får vara ensam ens en minut.
Alice, använd din övertalningsförmåga.
Övertalning var inte riktigt rätt ord. Alice övertalade ingen. Hon förväntade sig helt enkelt att folk skulle göra som hon sa, vilket de nästan alltid gjorde.
Övertyga de andra om att Sumeko har rätt. Tillsammans måste ni båda.
Just då öppnades dörren. In kom Deni, stängde dörren bakom sig och bugade sig med ena handen på svärdsfästet och den andra på sin långa påk. De rödlackerade harnesken och hjälmarna med vita kanter hade levererats så sent som dagen innan. Och den undersätsiga kvinnan hade lett ända sedan hon fick på sig sina. Men nu såg hon bister ut bakom gallervisiret.
Förlåt att jag tränger mig på, ers nåd. Men det är en ACD här som begär att få träffa er. En röd av sjalen att döma. Jag sa att ni förmodligen sov, men hon var beredd att själv gå in och väcka er.
En röd.
Då och då kom det rapporter om att man sett röda systrar i staden, om än inte lika ofta som tidigare. De flesta ejseder i staden gick utan sjal för att dölja sin aja. Men vad kunde en röd syster vilja henne? I det här laget måste de väl alla veta att hon stod på Egwens sida mot Elaida. Om det inte var någon som slutligen kommit för att ställa henne till svars för avtalet med havsfolket.
Säg till henne att jag...
Dörren slogs upp igen, i ryggen på Deni som föstes ur vägen. Kvinnan som steg in hade en sjal med broderade vinrankor draperad längs armarna, så att den långa röda fransen syntes tydligt. Hon var lång och slank och kopparhyad och skulle ha varit vacker om inte de annars fylliga läpparna varit hoptryckta till ett streck. Hennes ridklänning var så mörk att den nästan kunde ha varit svart. Men i golvlampornas svaga sken syntes en antydan till rött och den delade kjolen hade slitsar i klarare rött. Duhare Basahin hade aldrig gjort någon hemlighet av vilken aja hon tillhörde. Förr skulle Sumeko och Alice blixtsnabbt ha flugit upp och nigit om en ACD kom in i rummet. Men nu satt de kvar och betraktade henne. Deni, som annars brukade vara lugn åtminstone utåt, blängde på kvinnan och fingrade på påken.
Jag ser att ryktet om att du samlar på vildbrukare är sant, sa Duhara.
Syn och skam. Ut med er, ni båda. Jag vill prata med Elaine mellan 4 ögon. Om ni är kloka ger ni er av ikväll åt varsitt håll och säger åt alla gelika ni träffar att göra detsamma. Vita tornet ser inte med blida ögon på vildbrukare som samlas. Inför tornets oblida blick har troner darrat.
Varken Sumeko eller Alice rörde på sig. Alice höjde till och med ena ögonbrynet.
De kan stanna, sa Elaine kallt.
När hon hade kraften i sig for hennes känslor inte omkring, utan vilade stadigt i en isande vrede.
De är välkomna här.
Du, däremot.
Elaida försökte låta kidnappa mig, Duhara.
Kidnappa mig.
Du kan gå.
Ett dåligt välkomnande, Elaine. När jag kom till palatset så fort jag kom fram. Efter en resa som skulle vara lika trasslig att beskriva som den var att genomleva.
Andor har alltid haft goda förbindelser med tornet.
Tornet ämnar se till att de förblir goda. Är du säker på att du vill att de här vildbrukarna ska höra allt jag har att säga till dig? För all del, om du insisterar så. Hon skred bort till en snidad skänk vid väggen, rynkade på näsan åt kannan med getmjölk och serverade sig en bägare med mörkt vin innan hon slog sig ner i en länstol mitt emot Elaine. Deni såg ut som om hon tänkte släpa ut henne från rummet. Men Elaida skakade på huvudet. Den domanska systern tog lika liten notis om frändeskvinnorna som om de hade upphört att existera. Kvinnan som drogade dig har blivit straffad, Elaine. Hon blev pryglad utanför sin egen butik inför hela byn. Dohara läppjade på vinet och väntade på att Elaine skulle säga någonting. Det gjorde hon inte. Hon visste mycket väl att Rondi Makura hade blivit pryglad för sitt misslyckande och inte för att hon gett Elaine det vederstygliga teet. Men om hon sa det skulle Dohara undra hur hon visste det, vilket kunde leda vidare till andra saker som borde förbli dolda. Tystnaden blev allt längre tills den andra kvinnan slutligen fortsatte. Du vet säkert att tornet är mycket angeläget om att du ska bestiga lejontronen. För att uppnå detta har Elaida skickat hit mig som din rådgiverska. Elaine kunde inte låta bli att skratta. Elaida hade skickat henne en rådgiverska. Det var fullständigt befängt. Jag har Aesidir som ger mig råd när jag behöver dem, Dohara. Du måste veta att jag motsätter mig Elaida. Jag skulle inte ta emot ett par strumpor av den kvinnan. Dina så kallade rådgivare är rebellerbarn, sa Dohara med förmanande tonfall och stor tonvikt vid ordet rebeller. Hon gestikulerade med silverbägaren. Varför tror du att du har så många hus emot dig? Varför tror du så många låter bli att ta ställning? De vet säkerligen att du inte egentligen har Vita tornets stöd. Det blir det ändring på med mig som rådgiverska. Jag kanske kan sätta kronan på ditt huvud inom en vecka. Som mest lär det inte ta mer än en månad eller två. Elaine mötte stadigt den andra kvinnans blick. Hon hade lust att knyta händerna men tvingade dem att ligga stilla i sitt knä. Även om det varit så skulle jag vägra ta emot dig. Jag väntar att vilken dag som helst få bud om att Elaida blivit avsatt. Vita tornet kommer att bli helt igen och då kommer ingen att kunna hävda att jag saknar dess stöd. Dohara tittade ner i vinet en stund med fridfull Aesidemin. Det kommer inte att bli alldeles lätt för dig, sa hon. Som om Elaine inte hade sagt någonting. Det här är en del som jag tänkte att du inte skulle vilja att vildbrukarna hör. Eller vakten där. Tror hon att jag tänker attackera dig? Saksamma. Så snart kronan väl vilar tryckt på ditt huvud kommer du utse en riksföreståndare. Eftersom du då måste återvända till tornet för att fullfölja din skolning. Och så småningom genomgå prövningen för att få din sjal. Du behöver inte vara rädd för att behöva slita spö för att du rymde. Elaida godtar att det var Chuansange som befallde dig att lämna tornet. Att du utgett dig för att vara ACD är en annan sak. För det kommer du att få betala i tårar. Sumeko och Alice skruvade på sig och Dohara tog notis om dem igen. Åh, visste ni inte att Elaine egentligen bara är antagen? Elaine reste sig upp och stirrade ned på Dohara. I vanliga fall hade en sittande person övertaget över en som stod, men hon gjorde sin blick hård och sin röst ännu hårdare. Hon hade lust att ge kvinnan en örfil. Jag blev upphöjd till ACD av Egwene Alvear samma dag som hon själv blev den Amelin-tronande. Jag valde gröna Aya och blev antagen. Säg aldrig att jag inte är ACD, Dohara. Bränne mig om jag tänker tolerera det.
Duhara knep ihop läpparna tills munnen bara såg ut som ett tunt sår. Tänk efter så inser du hur situationen egentligen ser ut, sa hon till sist. Tänk noga efter, Elaine. En blind kvinna skulle se hur mycket du behöver mig och Vita tornets välsignelse. Vi får tala mer senare. Se till att någon visar mig till mina rum. Jag är mer än redo att gå och lägga mig. Du får leta upp ett rum på något värdshus, Duhara. Det ligger redan 3 eller 4 människor i varenda säng i hela palatset. Även om det funnits dussintals lediga sängar skulle hon inte ha erbjudit Duhara någon av dem. Hon vände kvinnan ryggen, steg bort till eldstaden och ställde sig där för att värma händerna. Den förgyllda pendylen på den siligt mejslade marmorspisen slog 3 slag. Lika många timmar var det kanske kvar till gryningen. Deni, avdela någon som eskorterar Duhara till portarna. Så lätt blir du inte av med mig, barn. Ingen viftar bort Vita tornet. Tänk efter, så inser du att jag är ditt enda hopp. Siden frasade mot siden när hon lämnade rummet och dörren stängdes bakom henne med ett knäpp. Det var mycket troligt att Duhara skulle ställa till med bekymmer genom att försöka visa hur mycket Elaine behövde henne. Men man fick ta ett problem i taget. Sådde hon några tvivel hos er, sa Elaine i det hon vände sig från brasan. Inga alls, svarade Sumeko. Men din och de båda andra godtar dig som ACD, så det måste du vara. Övertygelsen var stark i hennes röst, men så hade hon också sina skäl att tro på det. Om Elaine var en lögnerska skulle hennes hopp om att återvända till tornet och komma med i gula Aja dö. Men denna Duhara tror att hon säger sanningen. Alice slog ut med händerna. Jag säger inte att jag tvivlar på dig, men kvinnan tror på sig själv. Elaine suckade. Situationen är invecklad. Det var som att säga att vatten var fuktigt. Jag är ACD, men Duhara tror inte på det. Det kan hon inte göra, eftersom hon då skulle vara tvungen att erkänna Egwen Alver som den Amelintronande. Och det kommer Duhara inte att göra förrän Elaida är störtad. Hon hoppades att Duhara skulle tro det då. Eller i varje fall godta det. Tornet måste bli helt igen. Sumeko, kan du befalla frändeskvinnorna att hålla sig i grupper? Alltid. Den kraftiga kvinnan muttrade att hon skulle göra det. Till skillnad från Rini hade Sumeko ingen fallenhet för ledarskap och tyckte inte om det heller. Det var synd att ingen äldre frändeskvinna hade dykt upp för att avhända henne den bördan. Alice, ser du till att de lyder? Alice jakande nick kom snabbt och bestämt. Hon skulle ha varit den perfekta kandidaten om fränderna inte rangordnat sig efter ålder. I så fall har vi gjort vad vi kan. Nu är det mycket hög tid för er att vara i säng. För dig också, sa Alice och reste sig upp. Jag skulle kunna skicka bud efter Melfain. Vi behöver inte stjäla hennes sömn också, skyndade sig Elaine att säga, med bestämd ton. Melfain var kort och kraftig, en gladlynt kvinna som hade nära till skratt och även på andra sätt skilde sig från sin faster. Men hur gladlynt barnmorskan än var så var hon en tyrann och skulle inte alls bli glad om hon fick höra att Elaine var vaken. Jag ska sova när jag kan. När de gått släppte hon Saidar och tog en bok från en trave som låg på en annan skänk. Ännu en bok om Andors historia, men hon kunde inte koncentrera sig. Utan kraften kände hon sig butter, brände henne och var så trött att ögonen kändes grusiga. Hon visste emellertid att om hon la sig skulle hon ligga och stirra upp i taket tills solen gick upp. Hur som helst hade hon bara suttit i några minuter och stirrat på boksidan när Deni kom in igen.
Mäster Norrie är här i snåd och han har den där Hawk med sig. Säger att han hört att ni var uppe och undrar om ni kan undvara ett par minuter. Han hade hört att hon var uppe. Om han höll henne under bevakning. Sen bröt betydelsen av Denis ord genom hennes tjurighet. Hawk. Han hade inte haft med sig Hawk sedan första gången, för 10 dagar sedan. Nej, 11 dagar nu. Retligheten förbyttes i entusiasm. Hon sa åt Deni att släppa in dem och följde kvinnan ut till förmaket, där större delen av de rödvita golvplattorna täcktes av en mönstrad matta. Även här var bara ett par av golvlamporna tända. De gav ifrån sig ett svagt, fladdrigt ljus och doften av rosor. Mäster Norrie var mer lik en vadarfågel än någonsin med sina långa, spinkiga ben och vita hårtofsar som stack upp likt fjädrar bakom öronen. Men för en gångs skull verkade han nästan upphetsad. Han gnuggade rent av händerna. Han hade inte med sig sin lädermapp i natt. Till och med i dunklet syntes bläckfläckarna på hans blodröda vapenrock. En av dem hade gjort tofsen på vita lejonets svans svart. Han bugade sig stelt och den oansenliga Hawk härmade honom klumpigt och satte sedan knogarna mot pannan för säkerhets skull. Han hade på sig en mörkare brun rock än förra gången, men samma bälte med samma spänne. Ursäkta den olägliga timman, er snåd, började Norrie med torr röst. Hur visste ni att jag var vaken, frågade hon, åter med svallande känslor. Norrie blinkade, överraskad av frågan. En av kokerskorna nämnde att hon skickat upp varm getmjölk till er när jag gick för att hämta lite till mig själv, er snåd. Jag finner varm getmjölk mycket lugnande när jag inte kan sova. Men hon nämnde även vin, så jag utgick från att ni hade besök och kanske fortfarande var vaken. Elaine fnös. Hon ville fortfarande snäsa åt någon. Det var svårt att hindra det från att höras i hennes röst. Jag förmodar att ni kan rapportera framgångar, mäster Hawk. Jag följde efter honom som ni sa i snåd. Och han har gått till samma hus 3 nätter. Om man räknar i natt också. Det ligger på Fullmånegatan i Nya staden, gör det. Enda stället han någonsin går till, utom till krogar och skänkrum. Han dricker en del, gör han. Spelar mycket tärning också. Mannen tvekade och gned nervöst händerna mot varandra. Nu får jag väl gå, er snåd. Ni tar väl bort det där ni satte på mig. Enligt skatterullorna, sa Norrie, ägs huset av hennes nåd Sheaine Averin i snåd. Hon tycks vara den sista av sin ett. Vad mer kan ni berätta om huset, mäster Hawk? Vem bor där förutom hennes nåd Sheaine? Hawk gned sig besvärat om näsan. Nja, inte vet jag om de bor där i snåd. Men det är 2 Eichedere där i natt. Jag såg en av dem släppa ut Mellar när den andra kom. Och den som kom sa, synd att vi bara är 2, Felion. Så som vi får slita för hennes nåd Sheaine. Fast hon sa hennes nåd som om hon inte menade det. Och så var det en lustig sak. Hon bar på en strykarkatt, lika mager som hon själv. Plötsligt bugade han sig nervöst. Jag ber om ursäkt, er snåd. Menade inget illa med att prata om en ACD på det viset. Men det tog mig en liten stund att begripa att hon var ACD, förstår ni. Det kom gott om ljus inifrån hallen, det gjorde det. Men hon var så smal och alldaglig. Och med bred näsa. Och ingen skulle ta henne för ACD utan att titta närmare på henne. Elaine la handen på hans arm. Upphetsningen bubblade över i hennes röst. Men det gjorde ingenting. Vad hade de för dialekter? Dialekter, er snåd. Jo, hon med katten. Hon är härifrån Camelin, skulle jag tro. Den andra. Tja, hon sa inte mer än 2 meningar. Men jag skulle säga att hon var från Candor.
kallade den andra för Marilyn, om det är till någon hjälp i snåd. Elaine skrattade och gjorde en liten glädjedans. Nu visste hon vem det var som hade satt Mellar på henne, och det var värre än hon hade anat. Marilyn Gemelfin och Phelion Boda, två svarta systrar som hade flytt tornet efter att ha gjort sig skyldiga till mord. Visserligen för att underlätta en stöld, men det var för mord de skulle bli släkta och halshuggna. Det hade varit för att hitta dem och deras medbrottslingar som hon, Egwene och Ninive, hade blivit ivägskickade från tornet. Svarta Aja hade placerat Mellar hos henne. Förmodligen bara för att spionera, men det var fortfarande en otäck tanke. Det var värre än hon hade fruktat. Men samtidigt var det som att fullborda cirkeln att hitta dem båda nu. Plötsligt insåg hon att Hak stod och stirrade på henne med munnen på vid gavel. Mäster Norris studerade noggrant lejonets fläckiga svansspets. Hon slutade dansa och knäppte händerna. Idiotiska karar. Var är Mellar nu? I sin svit, tror jag, sa Norris. Ersnåd. Tar ni bort den nu, sa Hak. Och får jag gå? Jag gjorde vad ni bad om. Först måste ni leda oss till huset, sa hon och pilade förbi honom till dubbeldörren. Sen pratar vi om saken. Hon stack ut huvudet i korridoren där hon fann Deni och sju andra gardeskvinnor uppställda på rad på ömse sidor om dörrarna. Deni, skicka någon som hämtar hennes nåd Birgit så fort som möjligt. Och någon annan som väcker Aesidena och ber dem att också komma. De ska ta med sina väktare och vara förberedda för en ridtur. Gå sen och väck så många gardeskvinnor du tror att du behöver för att gripa Mellar. Ni behöver inte vara snälla. Han är anklagad för mord och för att vara mörkvän. Lås in honom i ett av förrådsrummen i källaren och sätt en väl tilltagen vaktstyrka utanför. Den undersättsiga kvinnan log brett och började dela ut order medan Elaine gick tillbaka in. Hak vred sina händer och vägde nervöst på fötterna. Ersnåd, vad menar ni med att vi ska prata om saken? Ni lovade att ta bort det där ifrån mig om jag följde efter mannen. Det gjorde ni. Och det har jag gjort. Så ni måste hålla ord. Jag sa aldrig att jag skulle ta bort finnarformeln, mäster Hak. Jag sa att ni skulle bli förvisad till Berlon istället för att bli hängd. Men skulle ni inte hellre stanna i Caimlin? Mannen gjorde stora ögon och försökte se uppriktig ut, vilket inte lyckades. Han till och med log. Åh nej, Ersnåd. Jag har drömt om den friska landluften i Berlon, det har jag. Jag slår vad om att man aldrig behöver oroa sig för att få ruttet kött i grytan där. Här måste man lukta noga innan man vågar äta någonting. Jag ser fram emot det, det gör jag. Elaine satte på sig den stränga min som hennes mor alltid hade burit när hon avkunnade en dom. Ni skulle vara ute ur Berlon 2 minuter efter att gardesmännen som eskorterat er dit hade gått. Och sen skulle ni bli hängd för att ni brutit mot er förvisning. Då är det mycket bättre för er att stanna i Caimlin och slå er på en ny yrkesbana. Mäster Norri, skulle ni ha användning för en man med Mäster Hawks talanger? Det skulle jag, Ersnåd, svarade Norri, utan att ens behöva tänka efter. Ett belåtet leende gled över hans läppar och Elaine insåg vad hon hade gjort. Hon hade gett honom ett verktyg med vilket han kunde göra intrång på husmor Harfors domäner. Men det gick inte att göra ogjort nu. Arbetet skulle inte vara lika lukrativt som ert förra yrke, mäster Hak. Men ni skulle inte bli hängd för det heller. Hak kliade sig i huvudet. Inte lika vad då, Ersnåd, frågade han. Det är inte lika bra betalt. Nå, vad säger ni? Berlon, där ni säkert kommer att knycka en börs eller smita och bli hängd oavsett vilket. Eller Caimlin, där ni får stadigt arbete och slipper vara rädd för bödeln.
om ni inte börjar stjäla igen. Hak gungade på fötterna och gned sig om munnen med baksidan av handen. Jag behöver ett glas, det gör jag allt, muttrade han hest. Antagligen trodde han att finnarformen gjorde så att hon skulle märka om han knyckte en börs. I så fall tänkte hon inte upplysa honom om motsatsen. Mäster Norrie gav mannen en mörk blick. Men när han öppnade munnen sa hon, det finns vin i lilla salongen. Låt honom få en bägare och kom sen in till mig i stora salongen. Det var mörkt i stora salongen när hon gick in, men hon tände med kraften de spegelförsedda golvlamporna som stod längs de mörka träväggarna, liksom fnösket under brasorna som var prydligt upplagda i de båda eldstäderna. Sen satte hon sig på en av stolarna vid det snidade bordet och släppte Saidar igen. Sedan experimentet med att hålla kraften en hel dag hade hon inte hållit den längre än nödvändigt. Hennes humör svängde från upphetsad glädje till dyster oro och tillbaka igen. Å ena sidan skulle hon inte längre behöva stå ut med Mellar och skulle snart ha två svarta systrar i sin hand. Genom att förhöra dem skulle hon kanske hitta de andra eller åtminstone röja deras planer. Och i annat fall skulle denna Shane ha sina egna hemligheter att avslöja. Vem som helst som kunde få två svarta systrar att slita skulle ha hemligheter som var värda att få reda på. Å andra sidan undrade hon vad Dohara kunde göra för att försöka få Elaine att ta emot henne som rådgiverska. På ett eller annat sätt skulle Dohara försöka få sin vilja fram. Men hon kunde inte begripa hur. Brände henne. Hon behövde inga fler hinder mellan sig och tronen nu. Om turen var med henne skulle hon inte bara snärja två svarta Aes Sedai i natt, utan kanske också avslöja en tredje, en tiofaldig mörderska. Fram och åter gick hennes tankar, från Faelion och Marilyn till Dohara, till och med sedan Mäster Norrie och Hak kommit in. Hak, som hade en silverbägare i handen, gjorde en ansats att sätta sig på en av stolarna vid bordet. Men Mäster Norrie knackade honom på axeln och nickade mot ett hörn. Med butter uppsyn gick Hak dit han blivit anvisad. Han måste ha börjat dricka så fort han fått sin bägare, för nu tömde han den i en enda lång klunk och stod där och vred den mellan händerna och glodde på den. Plötsligt ryckte han till och riktade ett inställsamt leende mot henne. Vad det än var han såg i hennes ansikte fick det honom att haja till. Han kilade bort till det långa bordet vid väggen och ställde ifrån sig bägaren med överdriven försiktighet. Sen kilade han tillbaka till sitt hörn. Birgit var den första som kom. Bandet var fyllt av trött missnöje. En ridtur, sa hon, och när Elaine förklarade började hon komma med invändningar. En del var i varje fall invändningar, resten var rena förolämpningar. Vad är det för en enfaldig idiotplan du pratar om, Bridget, sa Vandine när hon kom in i rummet. Ridklänningen som hon hade på sig satt löst på hennes kropp. Det var en av hennes systers och skulle ha passat henne perfekt när Erdeles ännu var i livet. Men den vithåriga kvinnan hade tappat mycket vikt sedan dess. Hennes väktare Jem, senig och knotig, kastade en enda blick på Hak och ställde sig sedan så att han hade mannen under uppsikt. Hak försökte med ett leende, men det bleknade när Jems min förblev hård som järn. Väktarens gråsprängda hår var tunt, men det fanns ingenting mjukt hos honom. Hon tänker försöka tillfångata två svarta systrar i natt, svarade Birgit med en hård blick på Elaine. Två svarta systrar, utbrast Saritha som just kom in genom dörren. Hon drog åt manteln om sig som om blotta orden fick henne att frysa. Vilka? Hennes väktare, Ned, en reslig och bredaxlad ung man med lingult hår, sneglade på Hak och rörde vid fästet på sitt svärd.
Han valde också en plats där han kunde hålla ett öga på mannen. Hawk trampade nervöst med fötterna. Han kanske funderade på att försöka fly. Phelion Boda och Marilyn Gemelfin, sa Elaine. Saritas läppar stelnade i en hård min. Vad är det med Phelion och Marilyn? Frågade Karin när hon skred in i rummet. Hennes väktare var tre sinsemellan helt olika män. En lång gänglig tyrenier, en vidjesmal salden och en bredaxlad karhenier. De utbytte blickar med varandra och Taven, karhenien, lutade sig mot väggen och iakttog Hawk medan Cheryl och Werner stod i dörren. Hawk började se lätt illamående ut. Det fanns ingen annan råd än att förklara allt sammans igen från början. Vilket Elaine gjorde med en växande otålighet som inte hade någonting med hennes lynniga humör att göra. Ju längre tid det här tog, desto större var risken att Phelion och Marilyn skulle vara borta när hon kom fram till huset på Fullmånegatan. Hon ville ha dem. Hon tänkte få tag på dem. Hon borde ha låtit Birgit vänta tills alla var samlade. En bra plan, tycker jag, sa Vendin när hon var klar. Ja, den duger alldeles utmärkt. Det fanns andra som inte var lika nöjda. Det är ingen plan, det är rena rama förbannade galenskapen, sa Birgit skarpt. Med armarna i kors under bysten stod hon och blängde ned på Elaine. Och genom bandet flödade ett sånt virvar av känslor att Elaine knappt kunde särskilja dem. Ni fyra går ensamma in i huset. Ensamma? Det är ingen plan. Det är vansinne. Det är förbanne mig vad det är. Väktare finns till för att skydda sina Aesir. Låt oss komma med in. De andra väktarna instämde eftertryckligt, men hon hade i varje fall slutat försöka att sätta stopp för hela företaget. Vi är fyra stycken, sa Elaine. Vi kan skydda varandra. Och Aesir ber inte sina väktare att gå i strid mot andra systrar. Bidgets uppsyn mörknade. Om jag behöver dig kommer jag att ropa så högt att du skulle höra mig om du så var kvar här i palatset. Väktarna stannar utanför, tillade hon, när Birgit öppnade munnen. Bandet fylldes av missräkning, men Birgit slöt läpparna igen. Det går kanske att lita på den här mannen, sa Saritha med en blick på Hawk som inte rymde någon tillit alls. Men även om han hörde rätt finns det ingenting som säger att det fortfarande bara är två systrar i huset. Eller några alls. Om de har gett sig av finns det ingen fara. Men om andra har kommit dit kan vi lika gärna sätta huvudet i en hängsnara och själva öppna falluckan. Karin la sina kraftiga armar i kors och nickade. Det är för farligt. Du sa själv att de stal ett antal Tear and Greeler när de flydde från tornet. Varav några var synnerligen farliga. Ingen har någonsin kallat mig feg, men jag är inte förtjust i tanken på att smyga mig på någon som kan ha en stav som skjuter landseld. Någonting så enkelt som synd att vi bara är två lär han knappast ha hört fel, svarade Elaine resolut. Och det lät inte som om de väntade sig fler. Brände henne. Med tanke på vilken ställning hon hade jämt emot de andra systrarna borde de ha lytt blint istället för att käfta emot. Och hur som helst är det här inte någon diskussion. Syn att båda hade invändningar. Om bara den ena haft det kunde det ha varit en ledtråd. Såvida inte båda tillhörde svarta Aja. Det var en märgisande tanke, men hennes plan gav utrymme även för den möjligheten. Phelion och Marilyn kommer inte att veta att vi är på väg förrän det redan är för sent. Om de inte är där griper vi bara denna Shane, men dit ska vi. Det var ett större sällskap än Elaine hade räknat med som red ut bakom henne och Hawk från drottningens stallgård.
Bidget hade envisats med att ta med 50 galeskvinnor, trots att det enda de skulle göra var att förlora sömn. Kvinnorna i rödlackerade hjälmar och harnesk svarta i nattmörkret var formerade i en dubbelkolonn som slingrade längs palatsmuren bakom Eisegena och väktarna. De kom fram till palatsets framsida och red längs kanten på drottningens torg. Det stora ovala torget var nu fullt av enkla skjul där drottninggardister och olika ädlingars knäktar sov. Man hade hyst in män överallt där det fanns plats, men det fanns inte tillräckligt många källare, vindar och gästrum som låg i närheten av palatset. Och inte heller parker där främdeskvinnorna kunde föra styrkorna dit där de behövdes. De strider de utkämpade var till fots på murarna, så alla deras hästar var tjudrade i närliggande parker och i de större palatsträdgårdarna. Ett fåtal vaktposter följde dem med blicken när de passerade. Men eftersom Elaine hade kåpan framdragen kunde de bara vara säkra på att de såg en stor grupp av gardeskvinnor som eskorterade ett sällskap genom natten. I öster var himlen fortfarande mörk, men det var nog mindre än 2 timmar till dagbräckningen. Ljuset gav att de skulle ha Faelion och Marilyn i säkert förvar när solen gick upp. Och en till, minst en till. De vindlande gatorna ledde över och runt kullarna, förbi smala, kakelklädda torn som skulle glittra i 100 färger när solen gick upp och redan glänste svagt i månljuset mellan de förbiilande molnen. Förbi små butiker och mörka krogar, enkla stenhus med skiffertak och små palats som skulle ha passat in i Tervallon. Hästskornas klang mot gatstenarna och det svaga sadelknarret ekade i tystnaden. Förutom en och annan hund som slank iväg in i de mörkare skuggorna i någon gränd var de enda som rörde sig. Det var farligt att vistas ute på gatorna så här dags. Men ingen rånare skulle vara så dum att han kom inom synhåll för ett så stort sällskap. En halvtimme efter att de lämnat palatset red Elaine på Eldhjärta genom Mondelporten som bildade ett brett 20 fot högt valv genom gamla stadens höga vita mur. Förut stod det alltid drottninggardister på vakt här för att upprätthålla ordningen. Men nu hade gardet allt för många andra uppgifter för att kunna avvara män till den uppgiften. Nästan så snart de kommit in i nya staden svängde Hawk av åt öster. In i ett virvar av gator som vindlade hit och dit över stadens kullar. Han red klumpigt på ett brunt sto som hade letats fram till honom. Ficktjuvar satt sällan i sadeln. En del av gatorna här var riktigt smala. Och det var på en av dem han slutligen höll in, omgiven av stenhus med 2, 3 eller ibland till och med 4 våningar. Bidget höjde handen för att signalera halt åt sin kolonn. Den plötsliga tystnaden kändes öronbedövande. Det är precis runt hörnet här i snod, på andra sidan gatan, nästan viskade Hawk. Men om vi rider ut där kanske de ser eller hör oss. Förlåt, Ishnod, men om de där isidéerna är vad ni säger att de är vill jag inte att de ska se mig. Han kravlade sig ovikt ned från sadeln och såg upp på henne med ängslig min medan han vred sina händer. Elaine satt av, ledde Eldhjärtat i hörnet av ett smalt trevåningshus och kikade runt det. Alla husen på andra sidan gatan var mörka, utom ett. Ett stadigt 4-våningshus i sten med porten till en stallgård intill. Ingen prålig byggnad, men tillräckligt stor för en välbärgad handlare eller bankir. Däremot brukade bankirer eller handlare inte vara vakna så här dags. Där viskade Hawk hest och pekade. Han stod så långt bak att han måste böja sig fram för att peka. Han var verkligen rädd för att någon skulle se honom. Huset där det är tänt på andra våningen, det är det. Bäst att ta reda på om någon annan är vaken där, sa Vandine, som kikade förbi Elaine. Jane, gå inte in i huset. Elaine väntade sig att den smale gamle väktaren skulle smyga sig över gatan. Men han bara promenerade ut med manteln tätt omkring sig mot nattkylan. Till och med väktarens livsfarliga elegans verkade ha övergivit honom. Vandine la tydligen märke till hennes förvåning. Den som smyger drar till sig blickar och väcker misstankar, sa hon. Jim är bara en man som är ute och går. Och även om det är tidigt att vara ute på gatorna så smyger han inte. Så alla som ser honom kommer att tro att han har något trivialt skäl att vara ute. När Jim kom fram till stalldörren drog han upp den och gick in som om han hade all rätt i världen att göra det. Flera långa minuter gick innan han kom ut igen, stängde dörren försiktigt bakom sig och promenerade tillbaka längs gatan. När han rundade hörnet kom den leopardlika grasen tillbaka i hans rörelser. Det är mörkt i alla fönster, utom det vi ser härifrån, sa han tyst till Vandine. Köksdörren är inte haspad, inte dörren på baksidan heller. Den leder ut i en gränd, ovanligt för att vara mörkvänner. Om det inte är så farligt där inne att de inte behöver oroa sig för inbrottstjuvar. Det ligger en storvuxen kar och sover i ladan, uppe på loftet. Stor nog att skrämma vilken tjuv som helst. Men han är så drucken att han inte ens vaknade när jag band honom. Vandine höjde frågande på ena ögonbrynet. Jag tänkte att det var bäst att vara på säkra sidan. En fyllbult kan vakna när man minst anar det. Ni vill inte att han ska se när ni går in och börjar föra oväsen. Hon nickade bifall. Det är dags att göra sig redo, sa Elaine. Hon drog sig tillbaka från hörnet, räckte tyglarna till Birgit och försökte omfamna urkällan. Det var som att försöka fånga rök med fingrarna. Missräkning och vrede välde fram i henne. Just de saker man måste hålla tillbaka om man skulle kunna leda kraften. Hon försökte igen, misslyckades igen. Att komma så här nära. De måste vara i rummet där det var tänt. Hon visste det. Och de skulle komma undan. Vreden förbyttes i sorg. Och plötsligt flödade Saidar in i henne. Hon lyckades nätt och jämnt kväva en lättad suck. Jag styr flödena, Saritha. Vandine, du styr dina och Karins. Jag förstår inte varför vi måste länka oss, muttrade den tairenska bruna systern. Men hon försatte sig på gränsen till att omfamna kraften. De är två och vi är fyra, så vi har övertaget. Men länkade blir det två mot två. Var det en ledtråd? Ville hon hellre att det skulle vara tre mot tre? Två som är tillräckligt starka att övermanna dem även om de redan håller kraften, sa Aretha. Elaine sträckte sig genom henne som om hon vore en angreel och Saidars glöd tändes kring kvinnan när länken fullbordades. I själva verket kringvärvde den dem båda, men hon kunde bara se den del som omgav Aretha. Tills hon vävde ande runt henne. Då försvann glöden. Hon la samma väv runt sig själv och gjorde i ordning fyra sköldar och flera andra vävar, alla vrängda. Hon kände sig uppspelt på gränsen till yrsel, men tänkte inte låta sig bli tagen med överraskning. Missräkningen pulserade fortfarande genom bandet, men annars kändes Birgit som en pil mot en dragen bågsträng. Elaine la handen på hennes arm. Det är ingen fara med oss. Birgit fnös och kastade tillbaka den tjocka flätan över axeln. Håll ett öga på Mäster Hawk, Birgit. Det vore sorgligt om han skulle behöva bli hängd för att han frestats att smita. Hawk gav till ett kvävt pip. Hon utbytte en blick med Vandine som sa, vi kan lika gott sätta igång. De fyra gick ut på Fullmånegatan. i sakta mak, som om de var ute på promenad, och slank in på den dunkla stallgården. Elaine öppnade försiktigt köksdörren, men gångjärnen var väloljade och gnisslade inte det minsta. Köket hade nakna tegelväggar, och det enda ljuset kom från en liten eld som brann under en ångande kittel på den vida eldstaden. Men det räckte för att de skulle kunna ta sig över golvet utan att stöta emot bordet eller stolarna. Någon suckade, och Elaine satte ett varnande finger framför läpparna. Vendin tittade förebrående på Karin, som såg generad ut och ursäktande slog ut med händerna. En kort hall ledde till trappan upp från husets framsida. Elaine lyfte upp sina kjolar och började gå upp för den med tysta steg. Hon var noga med att hela tiden ha Sarifa inom synhåll. Vendin gjorde likadant med Karin. De kunde inte göra någonting med kraften, men det betydde ingalunda att de inte kunde göra någonting alls. När de nådde andra trappavsatsen började hon höra mumlet av röster. Ljus läckte ut från en öppen dörr. Struntar i vad du tycker, sa just en kvinna inne i rummet. Överlåt tyckandet åt mig och gör som du blir tillsagd. Elaine gick fram till dörren. Innanför fanns en salong med förgyllda golvlampor, överdådiga mattor på golvet och en hög eldstad i blå marmor. Men hon hade bara ögon för de tre kvinnorna som befann sig där inne. Endast en av dem, en kvinna med vassa drag, satt ned. Det måste vara Shane. De båda andra stod med ryggen mot dörren och ansiktena nedvända, som ångerfulla botgörare. Den vassnästa kvinnan spärrade upp ögonen när hon såg Elaine i dörröppningen. Men Elaine gav henne inte tid att öppna munnen. De båda svarta systrarna ropade förskräckt till när sköldarna lades över dem och de fjättrades av rep av luft som surrade armarna vid sidorna och kjolarna tätt runt benen. Fler flöden av luft band Shane vid hennes förgyllda länstol. Elaine drog med sig Sarifa in i rummet och gick fram så att hon kunde se allas ansikten. Sarifa försökte dra sig tillbaka. Kanske var det bara för att låta Elaine, som hade högre ställning, komma främst. Men Elaine grep hennes ärm igen så att även hon var inom synhåll. Vendin och Karin sällade sig till dem. Marilyns ansikte var idel ACD-lugn, men Felions bar en ilsken grimas. Vad ska det här betyda? Frågade Shane uppfordrande. Jag känner igen dig. Du är Elaine Trackhand, tronens dotter. Men det ger dig inte rätt att tränga dig in i mitt hem och överfalla mig. Felion Boda, sa Elaine lugnt. Marilyn Gemalfin. Shane Averin. Jag arresterar er såsom varande mörkvänner. Hennes röst var i varje fall lugn. Inombords ville hon hoppa högt av glädje. Och Birgit trodde att det här skulle bli farligt. Det var det löjligaste, sa Shane med iskall stämma. Jag vandrar i ljuset. Inte om du vandrar tillsammans med de här båda, sa Elaine. De har bortom varje tvivel bevisat sig tillhöra svarta Aya i Tarvalon, Tyr och Tanchico. Du hör dem inte förnekade, eller hur? Det är för att de vet att jag... Plötsligt dansade gnistor runt hela henne, från topp till tå. Hon sprattade hjälplöst medan hennes kropp genomfors av krampryckningar och Saida gled ur hennes grepp. Hon såg hur det ryckte i Vendin, Karin och Sarifa när de också genomfors av gnistor. Det varade bara ett ögonblick, men när gnistorna försvann kände sig Elaine som om hon blivit dragen genom en mangel. Hon var tvungen att hålla fast i Sarifa för att inte falla omkull, och Sarifa höll lika hårt i henne. Vendin och Karin stödde också varandra ostadigt. Båda med hakan på den andras axel. Felion och Marilyn såg förbluffade ut. Men kraftens ljus tändes nästan omedelbart kring dem. Elaine kände hur skölden la sig kring henne.
såg de som las över de tre andra. De behövde inte fjättras. Alla fyra skulle ha dråsat i golvet om de inte haft varandra att stödja sig mot. Hon skulle ha ropat om hon kunnat. Om hon trott att Birgitte och de andra kunde göra annat än dö. Fyra kvinnor som Elaine kände igen kom in i rummet. Esne Saramini, Orter Mail Kinderody, Chesmal Emery och Eldrith Yondar. Fyra svarta systrar. Hon kunde ha gråtit. Saritha stönade tyst. Varför väntade ni så länge? Frågade Ashley bryskt Felion och Marilyn. Det fanns vrede i Saldenskans mörka, sneda ögon. Jag använde den här så att de inte skulle känna att vi omfamnade Saidar. Men varför stod ni bara där? Hon viftade med en liten böjd svart stav, kanske en tum tjock som hade en underligt matt yta. Föremålet verkade fascinera henne. En present från Mogedin, ett vapen från sagornas ålder. Med den här kan jag döda en man på 100 stegs håll, eller bara bedöva honom om jag vill förhöra honom. Jag kan döda en man bara jag ser honom, sa Kersmal hånfullt. Hon var lång och stilig, idel iskall arrogans. Ashni fnös. Men min måltavla kunde ha 100 systrar kring sig och ingen skulle veta vad han dog av. Ja, den kan väl ha sin användning, medgav Kersmal motvilligt. Varför stod ni bara där? De hade skärmat av oss, sa Felion bittert. Eldrith flämtade till och satte sin trinda hand mot den runda kinden. Det är omöjligt, såvida inte... Hennes mörka ögon fick en vass blick. De har upptäckt ett sätt att gömma glöden, gömma sina vävar. Det skulle sannligen vara användbart. Jag tackar er för det lägliga ingripandet, sa Shein samtidigt som hon reste sig från stolen. Men varför kommer ni hit i natt? Är det Moridin som har skickat er? Ashni ledde ett flöde av luft som träffade Shanes kind med en ljudlig smäll och fick henne att vackla baklänges. Tala hövligt, så kanske du får följa med oss härifrån. Annars kan du stanna här, död. En rodnad hade slagit ut på Shanes kind, men hon höll kvar händerna vid sidorna. Hennes ansikte var uttryckslöst. Elaine är den enda vi behöver, sa Termail. Hon såg bra ut, om än lite rävaktig, nästan som ett bräckligt barn trots de tidlösa dragen. Men i hennes blå ögon brann ett sunt ljus. Hon drog tungspetsen över läpparna. Jag skulle gärna leka en stund med de andra, men de utgör en börda vi inte behöver. Om du tänker döda dem, sa Marilyn med en ton som om hon diskuterade priset på bröd. Så skona Karin, hon är en av oss. En present från Erdeles, mumlade Vandine. Och Karins ögon spärrades upp på vid gavel. Hennes mun öppnades, men det kom inget ljud. De båda kvinnorna sjönk ihop på mattan. Vandine började kravla sig upp. Men Karin låg kvar och stirrade upp i taket med skaftet på Vandines slidkniv uppstickande under bröstbenet. Saidars sken omvärvde Kersmal och hon vidrörde Vandin med en invecklad väv av eld, jord och vatten. Den vithåriga kvinnan dråsade ihop som om benen hade smält i kroppen på henne. Samma väv rörde vid Saritha som drog med sig Elaine när hon föll. En glasartad hinna hade redan börjat lägga sig över Saritas ögon. Nu borde väktarna komma, sa Kersmal. Några till att döda. Fly, Birgitte, tänkte Elaine och önskade att ord kunnat färdas genom bandet. Fly!